Jag har känt mig besviken. Jag har känt mig övergiven. Och jag har alltid undrat. Jag har gråtit och jag har saknat. Vad var han som skulle lära mig allt han kunde? Vad var han som alltid skulle finnas där och vara min idol? Var var min pappa? När jag var 1 år gammal så försvann han och jag har sökt och jag har letat. Och det enda jag funnit har varit ett svart hål som inte har gått att fylla igen förrän nu. För nu startar ett nytt kapitel i mitt liv. Nu startar det kapitlet jag alltid velat ha och nu äntligen kommer att få. Och jag kommer få dela detta med en annan individ. För jag har nyligen fått reda på att jag ska bli far till ett barn tillsammans med Ida. Jag kan inte med ord beskriva hur mycket det här betyder för mig och hur lycklig jag är. För det är nämligen så att jag ska bli världens bästa pappa. Ja, det är tufft. Det är tufft att prata om det. Jag bröt ihop så jag fick stänga av och gå tillbaka nu. Men det är som att en pusselbit faller på plats. Som är svår att beskriva. Men det känns helt fantastiskt. Och det är faktiskt så här att jag och Ida Varg, min kära fästmö, har startat en ny podd idag som heter Sånt i livet med Alex och Ida. Det är en personlig podd, den är faktiskt väldigt rolig och härlig. Jag tycker att första avsnittet som vi har tryckt ut nu är riktigt, riktigt grymt. Det får du supergärna lyssna på, där vi faktiskt går ut nu och pratar om hela den här situationen med att vi ska bli föräldrar och massor av annat. Så att lyssna jättegärna på den podden. Skriv till mig vad ni tycker om den. Den heter Sånt i livet med Alex och Ida. Och den finns där poddar finns. Jag kan också länka i beskrivningen nedan. Men nu hoppar vi in på veckans gäst. Och det är faktiskt lite komiskt för att när han var liten så hatade han verkligen att stå och prata inför folk. Och i dagens läge så är han en av Sveriges främsta komiker, Robin Paulsson. Vi pratar om programledare i Melodifestivalen. Egen talkshow, Robins. Han är också en grym Zlatan-imitator som vi får höra på. Vi pratar om bombhot mot engelska folket och hur han satte så stora mål så att folk verkligen skrattade åt honom och satte en deadline. Jag ska klara av det här på 2 år. Jag ska verkligen lyckas göra det. Och det lyckades han också göra. Och då går vi in på hur han gjorde, hans nycklar för att lyckas med det här och hans oräddhet. Han är verkligen en grymt inspirerande person, så hoppas du gillar avsnittet med Robin Paulsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros.
Välkommen Robin Paulsson, eller Robin Paulsson.
Tack så
till
mycket.
Framgångspodden.
Tack så mycket Alexander.
Paul, Paul, Paula.
Det är ju det som är frågan ju. Många undrar hur uttalar du ditt efternamn? Och det är lite upp till en själv. Alltså i Skåne, om man stavar P-A-U-L så är det ju Paul. Paul. Ja. Och i Stockholm samma är Paul.
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 Paul. Paul.
Så att du får säga, vad vill du säga?
Men jag tycker att det är lite... Det är lite spännande med Paul faktiskt.
Paul. Okej, då kör vi Paulsson.
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 Paulsson. Hur mår du idag, Paulsson?
Jag mår väldigt bra. Jag är mitt uppe i någon form av stand-up. Ja, jag kör mycket stand-up just nu och tycker det är skitkul igen. Det går lite i vågor sådär, men nu är det himla roligt.
Härligt. Vilket skämt tycker du bäst om?
och
dra den nu.
Det svår fråga. Jag tror mitt bästa skämt har jag inte hittat på än.
Spännande.
Alltså så är det ju. Jag tänker att stand-up är... Du kan aldrig bli klar. Du kan aldrig bli en färdig stand-up-komiker. Du kan alltid bli bättre. Och det är det som är så fint med det här yrket. Att, alltså du kan bli bättre till du är 70, 80, 90 år gammal. Det finns liksom ingen så här bäst före-datum på ålder. Så att jag känner att jag utvecklas. Jag har hållit på i 16 år nu. Och utvecklas hela tiden.
Vad gör ett bra skämt då?
Det finns ju så många olika typer av skämt, men någonting som funkar väldigt bra, det är ju det här med igenkänningshumor. När du kan få folk att känna igen ett upplägg eller en premiss och så där, tänka så här, det där känner jag igen, och sen har du en oväntad twist på det. Så du får liksom nästan folk att skratta åt sig själv. Mm. Alltså det är väldigt imponerande, skulle jag säga, att de skrattar, just det där har inte jag tänkt på att jag gör. Och vad absurt det är att jag gör så. Men sen finns det många skämt, liksom så överraskningsskämt, där man blir liksom helt så här överraskad och skrattar av ren liksom chock. Det kan också vara väldigt kul.
Så att, ja, men alltså också när man drar rätt så här, kanske vulgära ord i en situation som inte är anpassad till att vara vulgär.
Mm, precis. Så det finns så många olika typer av humor, skulle jag säga.
Jag brukar dra ett skämt ibland som går så här, att jag berättar om två bananer. Och det var så att två bananer gick över gatan. Och då sa den, var det en grön banan och en gul banan. Och då gick den gröna bananen och gömde sig bakom en buske. Och då sa den gula bananen till den gröna: gud vad du omogen. Alltså omogen för att den är grön.
Just det.
Och omogen för att den gick över gatan då.
Just det, men en dubbeltydning där ju.
Ja, och det roliga med det skämtet det är att när jag säger den nu tyckte jag inte det var svinkul, men det roliga är att jag har med det sista i skämtet, att jag förklarar för publiken vad de ska skratta åt. Alltså att den var, att för att den är grön och för att den, så lite halvosäkert, och för att den gick över gatan då. Så att jag, och då, alla fattar ju det, men just de tycker det är kul att jag inte fattar, att folk fattar det.
Ah, du är smarta, du lurar publiken där, att du är liksom lite
dum, att jag förklarar att de bara, ja. Så att den kan jag dra då och då om jag vill dra ett så här bananskämt.
Typ. När kör du den? Kör du den ofta?
Jag kör en del föreläsningar ibland.
Då kör du den här?
Ja, men så att det, jag vet inte, jag har bara den här. Jag kan dra den ibland bara när jag känner att nu behöver folk en banan då
nu behöver folk en banan. Men det brukar vara två tomater, va, som går över gatan.
Ja, jag vet, jag blandar ihop lite. Det kan vara, tror jag, att det var en grön.
Du har specialskrivit ett gammalt tomatskämt.
Jag tror det. Ja, precis, 2.0. Har du något sånt som du har så här, nej men den här har jag, kan dra liksom så här.
Som har alltid, för mig har det varit Zlatan-imitationen. Alltså det blev ju någonstans, jag har ju förknippats lite med den här Zlatan-imitationen, och det har ju, folk vill ju höra den när jag kör stand-up, verkar det som. Och så det har väl blivit.
Du är sjukt duktig på den också.
Ja, tack så mycket. Tack. Men den har alltid varit med mig. Och jag har liksom då förnyat innehållet. Alltså Zlatan har alltid varit med mig, men jag har liksom så här, okej, nu handlar det om det, nu handlar det om att han spelar i England, nu handlar det om att vad ska han göra efter karriären. Så att jag har liksom förnyat Zlatan, men behållt Zlatan, så att säga.
Men jag har faktiskt tagit ut här också när vi hör på Zlatan i ditt sommarprat och dig.
Okay.
Så jag tänkte att vi får lyssna på det här.
Okej.
Hallå.
Hej. Är det Zlatan?
Absolut.
Ja, hej. Det här är Robin Paulsson. Jag vet inte, ja. Först och främst vill jag bara säga att det är en stor ära att få prata med dig, måste jag säga.
Absolut, det förstår jag.
Ja, ja, vad ska jag börja? Det är ju så att jag har ju imiterat dig under flera år. Och jag bara undrar liksom, ja, vad du tycker om det liksom.
Men jag får fråga dig,
ja?
Hur skulle du känna om du såg att någon klädde ut sig till dig och härmade dig?
Ja, visst, det är klart, alltså, det skulle inte vara så kul.
Ja, det förstår jag. För då skulle du se en tönt. Men när folk härmar mig så ser du Zlatan. Och det älskar Zlatan. Du ringer mig aldrig igen.
Ja, nu har vi hört det. Alltså jag gillar den här. Det var så sjukt rolig. Alltså.
Ja, tack.
Men var det Zlatan som på riktigt på telefon?
Tyvärr inte. Det var inte det. Jag hade gärna velat att det skulle vara så. För att jag är ju ett stort fan och det hade varit kul att prata med honom. Jag har tyvärr aldrig gjort det.
Nej, men det kommer nog komma.
Jag hoppas det.
Han sitter
det,
nog och garvar åt dig där.
Jag hoppas det. Alltså. Ja. Han sitter där och tycker det är lite roligt, men han vill inte erkänna det.
Nej. Skulle du kunna dra någonting om Zlatan, att han har haft en bra dag bara?
Jag har haft en riktigt, riktigt bra dag också. Det började med att jag gick upp, tränade lite, Så gick jag och la mig. Och nu är jag uppe igen. Så det känns riktigt bra. Det är en perfekt Zlatan då.
Men du Zlatan, du, nu när vi har dig här framför. Jag har funderat på dig som poddgäst i Framgångspodden. Men jag har känt att du hade ju din karriär när du var på toppen förut. Men skulle du vilja vara med i Framgångspodden?
Alexander, du har inte råd med mig.
Nej.
Jag är för dyr för dig. Du har försökt länge, men det du betalar, det är ett skämt alltså. Absolut.
Men gästerna får ju ingen betalt för att vara med i Framgångspodden.
Jag är ingen vanlig gäst. Det förstår du, eller?
Ja.
Så sluta ringa mig. Seriöst.
Ja, okej.
Okay. Har du inte lagt på en, eller?
Jag undrar bara, finns det någon möjlighet att få med dig?
Ja, det skulle vara om du flyger hit med ditt privatjet. Eller med mitt privatjet då. Och intervjuar mig här, men även då jag är tveksam alltså. Riktigt tveksam.
Men tack så hemskt mycket, Zlatan. Jättekul att få alla få prata med, för det är få som får.
Nej, det var riktigt tråkigt att prata med dig.
Ja, härligt. Du kan honom.
Jag kan honom.
Ja, grymt. Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Alltså det är ju väldigt varierande, för jag har liksom mitt yrke ser ut så att jag jobbar ju dels på SVT när jag gör den här talkshowen Robin som jag har gjort nu under lång tid. Och det är ungefär 4-5 månader av året, och då jobbar jag verkligen så här på en redaktion med arbetskamrater, och vi jobbar liksom tillsammans mot det här målet att göra ett bra, så bra tv-program som möjligt. Sen när det är slut så börjar jag liksom helt annorlunda, då är jag ståuppkomiker, och då är det, jag är helt ensam och har liksom ingen som så här ser om jag jobbar eller inte, utan då är det upp till mig själv och min självdisciplin och sitta och skriva. Och då är jag med på att turnera mer. Så att idag är jag här i Stockholm och imorgon ska jag till Umeå och sen ska jag till Lund. Och det är ju en ynnest att ha det så att man kan liksom få båda delar.
Jag tycker det var jäkligt häftigt också att du kör så mycket ståuppkomik nu.
Mm.
Och när du var yngre så var det bland det värsta du kunde tänka dig att ställa och prata om för folk.
Det är ju rätt fascinerande. För när jag var 10-11, du vet, man skulle börja hålla så här redovisningar i klassen. Man skulle ha liksom en bokredovisning. Jag hade alltså mardrömmar i flera dagar för att ställa mig framför publiken. Alltså det var det värsta jag visste. Och sen är ju det här med liksom, ja, men KBT, du vet, att man utsätter sig för det som man är rädd för. Jag började köra stand-up och nu har jag liksom inga problem med att stå och prata framför folk. Och det här vet man ju om, att det är så att om man utsätter sig för det som man är rädd för så försvinner rädslan. Men ändå så drar man sig ibland för att göra det med saker man är rädd för.
Det har jag funderat på. Så att hur kan det värsta man känner för att göra bli det bästa man känner för att göra? Hur kan det liksom vara så?
Det var samma sak. Jag var väldigt rädd för att jag hade lite så här klaustrofobi också. Nu tycker inte jag om att sitta inlåst på en toalett, så att din teori där om att det plötsligt blir det bästa faller lite. Men jag var väldigt rädd för liksom att låsa dörren på toaletten. Jag kunde inte, om det inte fanns ett fönster så ville jag inte låsa dörren liksom. Och sen bara, du vet, börjar man göra det någon gång, så gör man det igen, och sen så plötsligt är rädslan helt borta. Det är rätt fantastiskt ändå alltså.
Men när du var inne på toaletten då, hur gammal var du då?
Ja, det var under hela ungdomen egentligen, att jag inte kunde. Jag gick, alltså om det inte var ett fönster så gick jag inte in där, och då hittade jag en annan toalett liksom.
Vad var det som gjorde då att du, eller så hur gick tankarna? Vi säger om du, då hade du inte gillat den toaletten som vi gör här inne.
Ja, nu är det inga problem. Då hade jag inte gillat den, då hade jag inte gått.
Men det är typ en liten städskrubb man byggt om med så här, betongrakt igenom. Ja. Man får knappt plats på toan och sen är det ju inga fönster.
Nej, det hade jag inte. Jag hade liksom, det var rädslan att bli inlåst på något sätt och inte komma ut.
Men var det då att du, om du låste in dig själv där, att skulle något hända där inne?
Det var att den skulle gå i baklås, eller att jag liksom jag skulle bli fast där inne liksom.
Och även typ lyset släcks och du är bara svart och du vet inte.
Ja, paniken som skulle uppstå då tills jag kom ut liksom. Och även hissar var samma sak egentligen. Jag åkte väldigt sällan hiss också när jag var i den åldern liksom, 15, 16, 17 där liksom. Men det är olika så här faser man går igenom, och sen så bara, nu har jag inga problem med det ju. Varken stå framför publik eller vara i liksom trånga utrymmen.
Men var det någon händelse som gjorde att du fick dem, att du blev inställd när du var liten? Eller att
jag, har faktiskt ett minne av att när jag gick typ i fyran och så skulle jag vara på toaletten på skolan då, och så skulle jag öppna dörren, så minns jag att det var två killar som gick en klass över som höll emot dörren. Aha. Och det är nog märkligt att jag kommer ihåg det fortfarande, alltså 20 år senare. Och då tänkte jag, det kan ju ha någonting med att göra att de, liksom, de höll emot och jag kom inte ut. Sån grej kan ju föda liksom sådana tankar, och att, liksom, att jag kommer ihåg den situationen är ändå något bevis på att det kan ha med saken att göra. Jag vet inte.
Mm. Men det är sjukt hur mycket man påverkar så när man är yngre.
Mm,
och vad som kan hända idag.
Precis.
Är det mycket så du tänker med när du? För du fick en dotter ganska...
Ja, jag fick en son för...
Nej, fan, vad dålig
jag är. Ja, men jag fick en dotter för 2 veckor sedan.
Så var det.
Du har rätt.
Ja, ja.
Så jag har 2 barn nu. Två barn har jag.
Ja.
En son och en dotter. Så att, men vad tänkte du på? Du tänkte på att...
Tänker du så mycket med barnuppfostran? Att du tänker så nu att det ni gör, eller att du måste hålla tillbaka på något för att... Jag har ju själv inga barn, men förhoppningsvis så kommer det väl ganska snart också. Men att allt som händer nu påverkar den för framtiden.
Verkligen, och det jag märker är också att barnen, de gör inte som man säger, de gör som vi gör. Alltså det är faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, lite skrämmande för att jag... Okej, nu blir det ganska privat här, men alltså, typ ibland... Jag är lite så här, lite så här tvångs, alltså du vet, kolla dörren om dörren är låst och så där innan jag går hemifrån och kolla att kaffekokaren är avstängd. Mm. Och det ska vara ärlig, det var faktiskt lite jobbigt för att ibland när jag då gick hemifrån då med min son och så ska jag stänga dörren och låsa och så känner jag om den är låst. Och så har han sett mig göra det. Och en gång... När han skulle stänga dörren här om veckan så, och det är faktiskt lite jobbigt, men då kände han om dörren var låst. Och då kände jag bara, oj, har jag nu fört över liksom min oro, min så här, tvång på min son? Det var faktiskt lite jobbigt att se, om jag ska vara helt ärlig. För att det var så här, oj, okej, så han sett att jag har gjort så, och så börjar han göra så, och han vet inte varför han gör så. Det var faktiskt så här, okej. Okay.
Ja.
Man får tänka på vad man gör, för att barnen gör som ens barn gör som de föräldrarna gör.
Ja, det var ju fint sagt det där.
Så man måste tänka på vad man är faktiskt för förebild och liksom så, okej, även det som man tycker känns man gör lite dåliga saker ibland, att, ja, men det kommer de också göra om de ser eller hör liksom.
Var du rädd för att skaffa barn innan, eller var det bara härligt?
Jag var lite rädd, såklart.
Det är du fick ju... första 2014, va?
Mm, 2014, då var jag 30. Tyckte det var ganska lagom ålder. Det är en jättestor omställning. Framförallt första barnet, det vänder ju verkligen upp och ner på tillvaron. Och på ett bra sätt, men också på liksom så här... Du hamnar lite i chock, liksom. Jag minns när vi fick, liksom, när barnet kom ut och barnmorskan gav det till mig och... Det var väldigt snabbt, hon gav det. Här är den. Byt blöja. Ja, okej. Bytte blöja. Och sen så var det liksom så här, okej. Nu har vi det här ansvaret. 24 timmar om dygnet. Det här är, alltså det är vårt ansvar att den här människan överlever. Och det är ju basic liksom. Men det är ändå så här, när du får det ansvaret. Att det är ingen annan som kommer se till att det går bra för den här människan. Det är ganska överväldigande. Och med andra barnet nu så var jag faktiskt lite lugn i det. Liksom. Och lite mer, man hade liksom funnit de här processa hela liksom, det överväldigande vad det är att skaffa barn. Liksom. Men det kommer du märka sen att första halvåret, året är rätt intensivt. Alltså.
Vad hade du gett för tips då till de som har sitt första barn nu när du har ditt andra? Eller om du skulle ge ett tips till dig själv när du fick ditt första?
Ja...
Att inte vara lika orolig, eller?
Det går inte att säga heller till någon att vara inte orolig. För det är liksom, det bara kommer ju sådana känslor. Liksom. Men jag skulle väl säga så här att det första året är speciellt. För att innan liksom de börjar på förskola och innan det kommer in så här rutiner. Nu har min 3-åring har ju fasta rutiner. Han går till förskolan då och han kommer hem då och vi gör det och det. Och det finns liksom, men första är det bara liksom lite så här... Trevligt kaos, kan man väl beskriva det som. Mm. finns liksom, de vaknar då, de sover då, de bajsar då, de, alltså, du bara följer med, du får bara liksom ta det som det kommer.
Vad är nyckeln till att hålla relationen då?
Det är väl olika för olika par, men jag tror liksom att
det är typ så här, vad är det? Det var helt galna siffror. Mm. Alltså 50-70%, alltså storstad var det ännu mer, som tog slut, var det 2 år efter man har typ blivit gift och fått sitt första barn. Alltså. Mm.
Och det är ju, ja det är mycket, men det är också, det är ju, var inte någon som skrev att, jag läste i någon tidning att, att få barn är en större liksom chock än att förlora en partner eller sådär, tror jag det stod.
Mm-hmm.
Eller att liksom bli dumpad eller sådär. Så det är liksom så här. Och det kan jag förstå. Men det är väl, det är väl här klassiska, och inte ta varandra för givet, prata. Men samtidigt är ju fokus förflyttas ju från en själv till, från er båda till den här andra personen liksom, att få, få det att funka. Man blir lite mer som ett, lite mer som ett företag så där. Du fixar det, jag fixar det, alltså så, du vet.
Mm.
Så att, mm.
Business with pleasure.
Precis, så kan man beskriva det.
Du är ju då komiker. Mm. Och även du är programledare och gör lite olika saker, men många känner till dig som komiker. Och så komiker är man ju då ganska rolig.
Mm.
Och du var ju ganska rolig redan när du var liten, lite rolig, busig.
Ja.
Och du gjorde någonting lite busigt på din skola, va?
Mm. Vi hade ju
Du gjorde faktiskt något som jag aldrig vågade göra men ville göra.
Var det så?
Ja.
Okej. Okay. Nej, det var så roligt. Det var faktiskt 1 april. Så det var så att vi skulle skoja liksom. 1 april, jag tror jag gick i 3:an, 10 år gammal. Och vi fick för oss att vi skulle göra ett skämt, ett bus liksom. Och det gick ett rykte om på skolan att man borde starta brandlarmet liksom. Och folk pratade om det här, men det var ingen som gjorde det. Och dagen gick och vi hade gymnastik. Ja, precis. Vad sa gymnastik och
Dreamers plockade. Inga doers.
Nej, precis. Det blev lunch och efter lunch. Tänkte, vad fan är det ingen som gör det här nu då? Så var det jag och min kompis som sa, men då får vi göra det. Vi får göra det. Annars blir det inte gjort. Så satt vi i lunchrummet där och alla hade gått tillbaka till klassrummet. Vi satt kvar. Det blev helt tomt i hela matsalen. Var bara vi kvar. Och så gick vi fram till den här knappen då, och jag lyfte på locket och min kompis tryckte på knappen och det lät ju så in i helvete alltså.
Ah, jäklar.
Och vi var ju så glada. Vi var ju, du vet, de som jobbade där i köket, de kom ut och bara, vad har ni gjort liksom? Och vi bara, det är ju 1 april liksom. Det här är ju superkul. Nej, det tyckte inte de då, så du vet, vi kommer ut, hela skolan står där på fotbollsplanen uppradad i såna led som man ska stå. Vår lärare har oss, tar tag i våra axlar, bara skriker så här är bovarna, skrev hon. Det skrek hon då. Här är de som har gjort det. Och vi bara, ah, okej. Okay. Den fick inte den effekten vi hade tänkt, det här skämtet. Och sen hörde man, woo, woo, woo. Och det var så här brand. Och jag bara tänkte, just det. Brandbilarna kom ju också. Jag hade inte det här konsekvenstänket. Jag visste liksom inte vad som skulle. Jag hade inte räknat med att polisen skulle komma, brandkåren skulle komma, det skulle bli förhör. Och
kostade 15 000 per utryckning eller sådär.
Ja, precis. Ja. Nej, men så det var liksom, det var mitt första skämt. Men det fick lite konsekvenser då.
Ja, det var, vi gjorde väl något, vi lade surström in och ventilation.
Oh!
Det var också något så här, vi skruvade bort ett lock och la in det.
Det är med så långsiktigt, det tar lång tid innan det börjar.
Ja, vi tänkte ju brandlarmet också, men vi, ja, det är ju lite hårt att köra brandlarmet.
Ja. Och sen efter det så tror jag vi hade, det var liksom startskottet, för sen gick det till brandlarmet, det gick typ varannan månad sen. För då visste de ju att om brandlarmet går så får man gå hem från skolan. Det blev inga mer lektioner den dagen. Så då började folk starta brandlarmet hela tiden, för att då fick vi gå hem.
Ja, och därför så vill du nu kommunicera till alla ungdomar som lyssnar.
Just det, det var det där. Det var det där med förebilds. Nej, men det här ska man inte göra såklart, ungdomar. Stay in school.
Stay in school, ja, you learn.
Ja, precis.
Lära är framgång.
Ja, verkligen.
Utan lära finns inget man kan lyckas med.
Precis.
Ja, det var nu några riktiga dumjökar, kan man säga. Och du, jag hörde här också, din pappa, han var ju han var lite skojfrisk också.
Mm, verkligen.
Var han en skojig person sådär, eller?
Alltså han är ju rolig, min pappa, inte så här klassiskt skämtig liksom, men hans personlighet är väldigt rolig för att han har ett sånt otroligt bra självförtroende som många gubbar i 65-årsåldern har. Alltså att de har rätt i allt de säger, de vet bäst, det finns inget som kan stoppa dem. Och det är ju lite roligt, kan också vara lite påfrestande såklart, men nej, han har alltid tagit sig fram, min pappa, på sin personlighet och sitt självförtroende. Han var ju liksom så här, han var inte, jag vet, jag kan inte mer få säga, men han gick liksom inte ut gymnasiet, men så blev han ändå chef liksom på ett stort företag och så där.
Tog för sig.
Ja, han gjorde det, verkligen.
Han var ute och flög också.
Ja, det var ju så att det var också, jag minns när jag var, jag tror jag var, han var alltid ute och reste, min pappa liksom, jag kunde vakna en dag liksom, så var är pappa? Men han är i Malaysia liksom. Jaha, när kommer han hem då? Ja, han kommer hem om en vecka så där. Jaha, okej. Men så var jag 13 år gammal, så ringde telefonen mitt i natten. Och så hörde jag att mamma svara. Så sa hon, jaha, oj, jaha. Så gick jag ner till henne och frågade, så vad är det som hänt? Nej, det är pappa, han ringer från London, han sitter i häktet. Jaha, han har åkt fast i London. Jaha, vad är det som har hänt då? När det visade sig att han var ute och reste då, och har varit på affärsresa på Irland. Och så hade han och hans kompis snackat, du vet den här Rosa Pantern-filmerna, kommer du ihåg dem, med Inspektor Clouseau?
Menar du de här svartvita filmerna eller?
Ja, med Peter Sellers, du vet, som Inspektor Clouseau. Han pratar så här lite rolig engelska, han säger så här, it's the fun och bömb och sådär. Det blir allting med ö istället för att prata fransk och engelska. Så hade de skojat om det hela veckan, att bömb hit och dit, och så skulle de flyga hem från Irland till via Heathrow i London. Och då skulle de då scanna då väskorna emellan där, säkerhetskontrollen. Och då fastnade min pappas kompis väska i säkerhetskontrollen. Och då sa min pappa då, they probably found a bomb. Sa han i säkerhetskontrollen alltså.
Och du vet, till alltså högt eller?
Ja, som ett skämt för säkerhetspersonalen, och han tyckte det var kul. They probably found a bomb, sa han. Och han drog ju direkt i larm, du vet. Det kom folk med vapen och så här, och han skojade om detta, och han drog sig omedelbart in till häktet. Och du vet, det var så här klassiskt, man fick ett samtal som man har sett i filmerna, man får ett samtal liksom. Och då ringde han hem till oss och sa, jag sitter häktad i London för terrorbrott då ju. Han var misstänkt då för hot mot England och drottningen. Hot mot England och drottningen var hans brott då. Och det blev ju rättegång och hela grejen. Och han, du vet, han kom in där och du vet, de sitter som med sådana peruker. Du vet, det här gamla engelska, ja, sådana här rätt klassiskt. De bara så här, man fick förklara vad han hade gjort och... Och han berättade liksom hela historien om Clouseau och Rosa Pantern och allt det här. Och han såg att de började skratta liksom. De fattade, okej, han kanske inte är terrorist ändå. Och så sa de, okej, men då dömer vi dig till det lägsta straffet för hot mot drottningen och det engelska folket. Och det blev, vad var det nu, blev 1000 euro kanske. Vilket ändå är helt ganska mycket, men... Han kom ändå undan lätt, skulle jag säga. Så han fick gå fram där och betala med sitt typ Visa-kort eller Mastercard, och sen så fick han åka hem. Liksom. Men fortfarande, för det här finns ju kvar i registret, så fortfarande när han är ute och flyger och han landar i London eller England, så kommer det upp någonting så här på datorn när han ska gå visa sitt pass. Och det var någon som sa, bara en månad efter, så var det när han landade i London, så sa de så här, titta på passet och datorn och bara... Ah, you are the bomb man.
Bomb.
Så hade jag fått ett rykte där liksom. Det gick jävligt snabbt.
Ja, vad sjukt.
Ja, verkligen.
Men hur kom du in på komiken då?
Det var det som du vill snacka om innan, att jag var väldigt rädd för att stå på scen. Sen när jag var 15-16 och gick gymnasiet i Lund, så blev det liksom det här med spex. Det finns en stark spex-tradition i Lund att man gör, och så var jag med i det, och då tyckte att det var lite kul att stå på scenen. Och så var det en ren slump att jag råkade se ett Seinfeld-avsnitt på tv. Jag hade aldrig sett, jag hade kollat mycket på komediserier när jag växte upp, men jag hade aldrig sett Seinfeld. Och det var något jag aldrig hade sett förut. Jag blev helt så här, vad är detta? Alltså det här var det bästa jag sett. Det här var liksom, ja, det liknade ingenting annat. Jag blev helt obsessed med Seinfeld, liksom besatt, och lånade VHS-band från folk jag inte kände som jag hörde hade Seinfeld-avsnitt inspelade. Och jag vet inte om du har sett Seinfeld, men han gör ju sån stand-up. Han uppträder ju liksom mellan scenerna. Och då tänkte jag, vad är det för någonting? Jag hade liksom ingen koll. Jag bara, vad är det för någonting? Stand-up. Och så började jag liksom googla, finns det stand-up i Sverige? Och jag hade liksom ingen aning. Och så såg jag att det fanns stand-up i Sverige. Och även i Malmö där jag kommer ifrån. Liksom. Och det fanns en klubb där man kunde liksom som nybörjare testa material och komma upp på scenen och få prova. Och så ringde jag dit och så... Det ena ledde till det andra. Så det här höll jag ju också hemligt. För detta var ju, jag gick i tvåan på gymnasiet. Men jag ville ju liksom inte att folk skulle veta om det här. För du vet, om man kallar sig komiker plötsligt så vill ju folk att man ska säga här, okej, okay, så du tycker att du är rolig liksom. Så det här fick vara liksom min hemlighet, att jag höll på med detta. Så jag fick hålla på med det i lugn och ro där. Gick i gymnasiet och körde lite stand-up ibland. Och det var ju en perfekt, för mig var det en perfekt start, för att jag hade liksom inget krav på att försörja mig på det. Jag bodde hemma, mina föräldrar tog hand om mig. Jag fick liksom, sen när jag hade hållit på i 3-4 år och det var dags att flytta hemifrån när jag var 20-21, då hade jag börjat tjäna lite pengar. Så då blev det liksom, då gled det rakt in och blev ett jobb på något sätt.
Ja, du lyckades ju verkligen väldigt tidigt, tycker jag. Och sen så fick du ju din talkshow också. Väldigt tidigt.
Mm.
Och har gjort en bra resa. Vad tror du nycklarna har varit då? För att du har lyckats så bra som den har gjort.
Alltså jag har jobbat extremt hårt med talkshowen. För hårt skulle jag säga i början. Jag var... jag tänkte på det med drivkraft och sånt. För den här podcasten handlar ju ofta om sånt. Och jag tänkte på det idag att något som har varit min drivkraft och som jag tycker är en ganska underskattad drivkraft, det är prestationsångest. Alltså rädslan av att om inte jag jobbar 150% så kommer det här bli dåligt. Och det här får inte bli dåligt. Därför måste jag öka tempot. Jag måste jobba hårdare. Av ren rädsla. Liksom. Det var en drivkraft för mig i början, att misslyckas. Att göra ett fiasko liksom. Så jag jobbade 7 dagar i veckan. Liksom. Åkte in på helgerna, satt och skrev. Och bara jag där i hela tv-huset. Liksom.
Grymt. Alltså, vad häftigt har du.
Ja, precis. Men det var ju mitt namn. Det heter ju fortfarande Robbins. Alltså, om det blir dåligt så är det bara jag. Det går ut där, va?
Kan du inte berätta hur det kom sig att du fick typ som 22-åring var det, va?
22, ja. Precis, ja.
Fick din egna talkshow. Alltså, det är ju nästan lite... Alltså det är sjukt tidigt.
Ja, det är väldigt. Jag skulle säga för tidigt faktiskt. För jag var inte på ett sätt redo. Men det var så att jag var med i en talangtävling. Radiokanalen P3 hade en humortävling som jag var med i. Och så vann jag den. Och då var priset att man fick uppträda på kvällen på någon stor humor, livesänd humorfestival. Och då var det en tv-producent i publiken som såg mig uppträda. Och som ringde mig dagen efter, då var jag 18 år gammal. Då ringde en tv-producent hem till mig och sa, vi ska ha ett nytt tv-program här som jag vill att du skriver till. Wow. Okej, okay, yeah, jag är på liksom. Så gjorde jag det och det blev kanske inte en stor succé, men jag hade fått in en fot på tv. Och så tog jag ett möte med en tv-producent som jag kände, för jag hade en idé till ett tv-program. Så sa han, ja, jag vet inte om jag är intresserad av den här idén, men varför gör du inte någonting själv? Och då tänkte jag, okej, okay, vad skulle det vara? Och då hade jag börjat kolla mycket på Conan O'Brien och Letterman och gillade det. Och gillade framförallt det som hände innan gästen kommer in, det här humorn och monologen och så vidare. Så sa jag, vi skulle kunna göra en sån här pilot, alltså ett provprogram på ett sånt här program. Och då sa han, ja, men jag ska kolla om det finns lite pengar till detta. Så ringde han sen och så sa han, ja, men det finns det, vi kör. Ni får jobba den här veckan och spelar vi in, väldigt låg budget och så vidare. Så gjorde vi det. Satt in så här 30 stolar så det kom lite publik och det var väldigt låg. Vi gjorde till och med i ett annat programs dekor. Så att det var ett skrivbord och så där.
Snyggt.
Och så gick det bra. Och sen på den tiden så var det så att de här SVT-cheferna åkte runt på alla SVT-kontor i Sverige och lyssnade på pitchar, alltså när folk ska pitcha in. Varför ska ni... Liksom, vi vill göra det här programmet och jag tycker att vi ska göra det här programmet, och så ska man övertyga dem varför de då ska köpa detta och vilja göra detta. Och så kom vi upp då, jag och min producent, och då har han efteråt berättat för mig, för jag visste inte ens vem chefen var på den tiden. Då berättade han för mig efteråt att när vi kom ut, att bara så du vet, så när vi kom in så sov chefen.
Och sov?
Jag bara, va? Han satt och sov. Det var en lång, lång, lång dag, men det är ju ingen ursäkt. Men sen när vi började visa piloten, vi började visa programmet, då vaknade han och började titta omkring och såg att folk skrattade. Och han bara, så här, det här måste vi ha typ.
Honom ska vi ha!
Det var lite den känslan så här. Jag bara, va? Är det sant? Ja, så är det. Och sen så gick det lite tid och sen ringde han mig en dag och sa, nu är det klart. Det kommer att bli av, du kommer att göra din talkshow där. Och sen fick vi börja på en ganska anonym tid. Det var 22:30 på onsdagar i kanal 2. Så det var ju inte så här prime time alls. Men det var bra, för vi fick växa in i det, vi fick prova oss fram. Ja,
innan ni...
Sen fick vi lite bättre tid, flyttades till onsdagar 21:00, sen flyttades vi till fredagar 21:00 och sen nu lördagar 21:00. Så att jag måste säga att SVT gjorde det väldigt bra. De var smarta, de tog någonting som de gillade men som absolut inte var färdigt liksom. Lät det växa, gav oss mer förtroende, lite mer pengar. Nej, det gjorde de riktigt bra liksom.
Häftigt.
Mm.
Och vad var det du gjorde i början då som du skulle kunna skratta åt nu?
Som det är så roligt, jag var inte så förtjust i själva intervjuandet då. Jag ville bara skoja och köra skämt och sketcher. Så jag minns, om du kollar på vårt första program, så är det så här, vi hade bara en gäst. Och programmet är 28 minuter långt. Och gästen fick vara med i 3 minuter. Det är så här,
bra fokus.
Det är så här, Anders Jansson från Hipp Hipp, han var gästen, bara så här, Anders Jansson, så kommer han in typ, hur är läget? Ja, det är bra, så här, ja, tack. Anders Jansson, och så fick han gå ut igen. Jag bara, va? För jag såg det efter, han så här, varför gjorde vi så? Ta hit en gäst och så har de liksom så här 5% av programmet.
Och sen hoppade du runt istället.
Och sen körde jag och så där. Ja, precis.
It's my show, show, it's my show, show.
Precis. Så nu har vi då utökat, du vet ju du, det är roligt att intervjua. Så det fick växa och nu har vi 2 gäster och vi kör liksom nästan 20 minuter intervju istället. Så att lite mer balanserat skulle jag säga att det är nu.
Under de här alla olika intervjuerna och avsnitten du har gjort, har du något moment som du minns lite extra där du... du hade ju ett jävligt roligt som jag inte berättade för mig innan med en gäst som faktiskt har varit här mycket också, Petter Stordalen.
Ja, Petter Stordalen.
Alltså det tycker jag var jävligt... Alltså ballgrej också, ja. Att ni gör. Kan inte
vi har sådana här... ibland tar man lite chanser med gästerna. Och det är det som är fördelen med att inte sända live, att man provar saker. Vi har haft ett par sådana exempel, Det var en gång när Petter Stordalen, hans hotell, de hade börjat ta bort bacon på frukosten. Och det blev ett jäkla liv. Alltså kunderna var så här, varför tar ni bort bacon? Vi vill ha bacon på frukosten. Och Petter Stordalen, han sa liksom, ja men kunderna har alltid rätt, vi ska ta tillbaka bacon. Och detta hade hänt en vecka innan han var gäst hos oss. Så de har precis infört bacon igen. Och så var han gäst hos oss. Och så sa jag, okej Petter, nu ska vi då busringa ett av dina hotell utan att de vet om det. Och sen kommer du få uppmaningar av mig vad du ska säga. Så han ringde upp till ett av sina hotell och receptionisten svarade. Han sa, Petter Stordalen här. Och har ni tagit in bacon igen? Hon bara, ja, det har vi tagit in. Ja, då vill jag att ni tar ut dem igen. Hon bara, va? Ja, jag är chef, jag bestämmer här. Och så drev han liksom det här. Och sen tog han tillbaka dem igen. Och sen tog han bort dem igen. Och så här. Och det vet ju inte han om, men han bjuder på det liksom. Och det blir jäkligt bra tv.
Men han pratade där med dem. Och då så ringde och sa, ta bort baconen.
Ta bort baconen.
Och sen i samtalet så ändrade han sig.
Ja, jag har ändrat mig. Ta tillbaka baconen. Och sen ändrade han sig. Nej, förresten, baconen ska bort. Och det var liksom så här, han var supervelig liksom. Så där.
Och då satt ni där bara med.
Och då satt vi där. Och, men till slut förstod hon nog att vi busringde. För hon hörde lite skratt så där i bakgrunden. Ja. Så där. Men vi har tagit sådana, jag minns en gång när Carina Berg var gäst. Och det var ju också lite taskigt i för sig. Men hon, vi hade så här förintervjuer och då frågade någon så här, har du någon fobi? Liksom. Hon bara, ja men clown, alltså clowner tycker jag lite, blir lite rädd för. Liksom, så här, lite clownfobi. Vi bara, okej. Och så att vi funderade på, vad kan vi göra med det? Liksom. Så vi gjorde så att mitt i intervjun så låtsades vi att vi hade något problem med mikrofonen. Så jag sa så här, du Carina, så studiemannen var med på det, så han sa, vi bryter där. Och så sa jag till Carina, du, det är något problem med din mikrofon. Vi måste ta in en ljudtekniker här. Hon bara, ja okej. Så trodde hon att vi inte var i sändning liksom. Och då kommer det in en ljudtekniker utklädd till clown. Och sätter sig precis bredvid hennes ansikte och börjar fibbla med, så här, fixa med hennes mikrofon. Oh, men hon ser fortfarande inte. Och sen vänder hon sig om och då har hon en clown 10 centimeter ifrån hennes ansikte. Hon bara skriker och så bara flyger upp ur stolen och bara får fullständig panik. Och då tänker jag så här, okej, nu har vi kanske gått för långt. Liksom. Eller så tycker hon att det är kul och det blir bra tv. Men det finns ett par, 3-4 sekunder där man ser att jag sitter så här, vad i helvete har vi gjort? För jag tänkte att det här blir bra tv.
Ja, exakt, liksom. Exakt.
Men hon är ju proffs, hon bjöd ju på det liksom. Men det var så här, det var jävligt, jag var lite kallsvettig där.
Ja, om hon har den här fobin också, då kan det vara så att hon har varit med så här, gjort så mycket, så hon kan tycka, ja men fan, där gick den över gränsen.
Ja, visst.
Jag berättar min största fobi.
Ja.
Och ni tar den och skrämmer vettet ur mig.
Ja, alltså. Ja, det är fruktansvärt egentligen. Varför gjorde vi det, Alexander?
Ja, men det blev ju som så bra tv.
Jag har ett annat exempel. Vi hade Keio.
Youtube.
Ja, hon är ju skitbra gäst. Hon var en grym gäst. Hon berättade, det är också taskigt i för sig, men hon berättade att hon har svårt att känna igen kändisar. Och hon hade gjort någon välgörenhetsgala och så var det så att hon hade inte känt igen skådespelaren Jakob Eklund som spelar Johan Falk. Hon hade gått fram till honom och typ så här, frågat, vem är du? Och han bara, men jag är Jakob Eklund och jag ska upp här nu snart och så vidare. Och hon hade sån ångest för att hon var ändå programledare för detta. Hon borde känt igen Jakob Eklund. Och detta berättade hon för oss. Och så berättade hon det i programmet också. Och då sa jag till henne att, ja men du, vill inte be om ursäkt till Jakob Eklund? Jo, det vill jag gärna göra. Ja men då kan du väl få göra det i person nu. Alltså face to face. Mina damer och herrar, här är en Jakob Eklund. Och stor applåd. Så kommer in en kille som är ganska lik Jakob Eklund.
Åh, gud vad roligt, men det att ni gjorde så.
Men det är inte Jakob Eklund.
Jäklar vad snyggt.
Och hon säger, förlåt mig. Och går fram och kramar om den här killen.
Alltså.
Och då har jag samma känsla som med Carina Bert. Vad i helvete har vi gjort nu? Och hon tror verkligen, hon säger, förlåt, kommer du ihåg detta? Kommer du ihåg att jag gjorde bort mig för dig? Och han bara,
jag får så ångest det här alltså.
Och sen så går, och så säger jag, Jakob Eklund, han måste iväg, han måste flyga nu, så att vi får tacka honom. Och han går ut och så säger jag till henne att nu jag måste berätta att det där var inte Jakob Eklund.
Alltså jag dör.
Och hon får sån panik och hon går också ut, håller på att gå ut från studion. Och då är så att hon är på väg att storma ut alltså. Och så vände hon om och kommer tillbaka och liksom och bjöd på det och sen la hon till och med ut det klippet på sin Instagram så att hon liksom hade humor. Men det är så här, man får ta vissa chanser ibland för att få till bra ögonblick.
Svinbra.
Nej, det var kul.
Men hur sitter du då när du får de här olika contentbitarna?
Mm.
Så hur förbereder du det, eller hur tänker du?
Ja, men då är vi typ 3-4 manusförfattare. Vi är 3 stycken. Och så tänker vi, kan vi göra någonting med det här?
Och då går ni, kör ni först... Är det ecstasy först och sån heroin eller är ni bara dyngrak eller hur kör ni drogerna?
Vi har ändå en researcher som gör den här förintervjun och sen sitter hon och berättar för oss manusförfattare vad hon har fått reda på. Och jag fick reda på det här och så går vi liksom igen, kan vi göra någonting på det här och sen så bara föds, man kan prata längre om hur kreativitet fungerar, men alltså idén bara kommer upp. Vi tar in någon som liknar Jakob Eklund och ser om hon går på det igen liksom.
Jätteroligt.
Ja, det är kul, det är roligt.
För första steget hade ju bara varit att ta in honom och be om ursäkt. Alltså det hade varit så här standard.
Det var först, det är rätt intressant, för det var idén först. Vi tar dit Jakob Eklund.
Ja.
Och låter henne be om ursäkt. Men det har man sett i många tv-program.
1000 gånger. Det är ju standard. Ja, men det är standard. Ja, men du träffade en kille på en flygplats. Så jättekär i honom. Ja, här är han.
Ja, och det är rätt intressant hur ens, för det hade vi aldrig, dels hade vi inte haft råd med det och flyga ner Jakob Eklund, dels hade vi aldrig haft tid att göra det för vi kom på idén dagen innan. Så det faktum att vi hade begränsade möjligheter gjorde att vi kom på en ännu bättre idé.
Ännu bättre.
Det är rätt intressant ändå. Mm. Alltså, det var lite som Seinfeld sa att när ju mer pengar de fick, han sa liksom att ju mer pengar vi fick till göra Seinfeld-serien, desto nästan sämre blev det. Alltså man, ibland jobbar man väldigt bra inom begränsade resurser också, för att man måste tänka utanför boxen om man inte har alla möjligheter.
Har du några typer av rutiner för att få ihop din vardag eller det du gör innan du går på scen, eller om du ska göra något viktigt eller något sånt där?
Alltså jag är ju, jag tycker förberedelse är väldigt viktigt. Jag brukar, det är inte så positivt att tänka så, men jag tänker ofta vad kan gå fel, vad är det som kan strula här? Och så försöka lösa så många, mycket av det i förhand liksom. Och då kan kanske folk ibland känna, men varför tänker du på det? Varför bryr du dig om det? Ja, men det skulle kunna hända, så om vi gör så kommer inte det kanske hända. Och sen så, och ibland så är det ju helt onödiga saker man men ibland blir det faktiskt så att ja, det var en jäkla tur att vi tänkte på det, för just det hände liksom.
Du tänker lite worst case scenario och sen så funderar du på hur du kan hindra det.
Ja, precis. Täppa igen liksom hål som inte har uppstått än på något sätt. Mm. Men förbereda sig mycket. Jag vet att när jag gjorde Melodifestivalen, så jag var programledare för Melodifestivalen, jag och Sanna Nilsen, så då tycker jag om att repa väldigt mycket liksom.
Ska du vara programledare för
Melodifestivalen? Nej, jag var det 2015 ju. Jag och Sanna Nilsen var programledare för Melodifestivalen.
Ja, så ni har varit det då?
Vi har varit det för 3 år sedan.
Var det kul eller?
Det var kul.
Nej, jag skojar, visst om det.
Nej, men det var...
Den har man inte missat.
Nej, men det var kul.
Lite skojigt av mig att dra en sån där, va?
Ja, det var snyggt.
Låtsas att jag inte visste
det.
Att
var snyggt, det var snyggt, det var
snyggt. Ja, jag har varit det. Jag märker sig att jag börjar, ska jag gå nu eller?
Nej, men vi har varit det. Och... Ja, men det, du känner mig, det var otroligt mycket jobb. Och... mycket förberedelse. Och, men då är det enda sättet jag kan förbereda mig på är liksom bara repa ännu mer och träna ännu mer. Liksom.
Och när ni blev liksom programledare för Melodifestivalen då, så var det ju en... det verkar ju vara så en extrem säkerhet och allting. Hur var det i början när ni ringde om dig och frågade, eller var det så här... mail eller...
Ja, de ringde och jag hade fått frågan faktiskt ett par gånger innan också. Men då tackade jag nej liksom. För jag kände inte mig... Ja, men någon gång fick jag frågan väldigt sent till exempel. Och då kände jag bara att jag kommer inte kunna leverera under den här korta tidsperioden. Förberedelsetiden liksom. Och sen fick jag frågan någon gång annan också. Men den här gången så fick jag frågan väldigt tidigt. Jag tror redan på sommaren. Och då sa de också liksom att vi har ett annat namn som vi redan har pratat med, och det är Sanna Nilsen. Och Sanna Nilsen hade jag haft som gäst i min talkshow och tycker det funkar jättebra. Och hon är en väldigt trevlig person. Så vi tackade ja. Och sen så är det en väldigt så här hemlighetsprocess liksom, att det ska inte läcka ut. Och det är stor presskonferens och det är liksom så här... Så gick det till.
Och ni gick via så här, typ bakdörren då istället för att...
Ja, det var ju... Alltså, hemlighetsmakeriet kring det programmet är ju enormt. Och sen är det roligt, för det läcker ut väldigt mycket information ändå. Jag minns när vi skulle göra ett slutnummer med Conchita. Alltså hon som vann Eurovision Song Contest 2014 tror jag, året innan. Och då var det så här att vi skulle åka dansa på en dansstudio i Stockholm då, och träna och repa och så vidare. Och sen dagen efter så öppnade jag tidningen, så var det så här paparazzi-bilder på mig och Conchita och Sanna när vi går in i dansstudion.
Det är helt galet.
Och det var så här, hur kunde de veta om var och när? Då blev jag lite så här paranoid liksom, så här, hur kunde sånt här läcka ut? Och då märkte jag under programmets gång så här, men saker bara plötsligt stod i tidningen liksom.
Ja, men det är saker som man inte... helt sjukt.
Ja.
Nej, men Melodifestivalen, det är väl absolut största vi har i Sverige, och det är väl en av få grejer också som verkligen alla är totalt intresserade av, eller extremt stor mängd. Så det är väl en
Och det är bara det också att tidningarna, både Aftonbladet och Expressen, de har ju en bilaga som de ska fylla varje vecka. Alltså det finns ju en Melodifestivalstidning som är så 30 sidor. Och den ska vara det, så att den ska vara full varje lördag. Så att något måste de ju skriva om. Liksom.
Ja, det är, men det är maxat. Men hur var den här tiden då? Mådde du bra under den? Eller kände du måste ha känt jättemycket prestationsångest?
Ja, det gjorde jag. Och jag hade fått barn där ju hösten 2014. Så att det, allting var ju, jag var nybliven pappa och jag var... jag var ju borta en hel del, alltså. Vi var ju, det var ju turné runt i hela Sverige. Det var ju liksom, man jobbar ju väldigt mycket. Och så är man ju så pressad om, du vet, journalisterna sitter på repetitionen och recenserar repetitionen liksom. Det är ju ganska absurt att man kommer av en repetition och så kan man läsa hur man var på en repetition. Och du repeterar inför 5000 personer liksom. På Friends Arena var det 30 000 på repetitionen.
På repetitionen?
På repetitionen var det 30 000 i publiken.
Helt galet.
Det är liksom så här lite absurt. Och det vet jag att man, jag kommer ju aldrig göra något så stort igen förmodligen. Så man fick ju nypa sig lite i armen om att man fick vara med om det. Men det var väldigt kul, var det.
Skulle du vilja göra det igen eller är det för att nu har man lite gjort det där?
Ja, men nu ja, men jag skulle kunna göra det igen. Nu har det ändå gått 3 år sedan jag gjorde det sist. Men det var ju som att komma ur en, liksom en torktumlare efteråt. Man bara, vad fan, vad hände? Det tog så här månad innan man liksom så här kom ner i varv. Men jag skulle kunna göra det igen, absolut.
Mm. Hur hanterar du din prestationsångest idag då? Har du den fortfarande att du drivs mycket och att du måste prestera på 110%?
Lite mindre skulle jag säga. Jag har det fortfarande vid stora arrangemang liksom. Men senast jag hade det på riktigt var ju Melodifestivalen. Men varje gång vi gör en ny säsong av Robins så är det premiär, alltså premiären är alltid viktig. Man vill få en bra start. För det tycker jag ger en sån bra skjuts i hela säsongen. Så att där har jag alltid lite press. Prestationsångest, liksom så här, kommer det flyga, kommer vi ha en bra känsla i studion, kommer gästerna liksom, ja, kommer vi leverera helt enkelt. Så det tycker jag, men sen när man väl är igång då är det bara så här.
Du verkar ju ha lite tvångstankar också. Jag har ju haft, eller till viss del har också, det började med att man hade på de här avbrunnarna, att man inte skulle gå om, att det är en sån här otur. Och sen bara för några år sedan så tänkte jag att nej, men vadå, jag bestämmer väl min egen typ så bara, jag ska gå på alla istället. Men det är så här, jag hade skitmycket förut. När jag var ute och sprang så måste jag nudda typ massa olika grejer, typ sån här bänkar och sånt som man sitter på. Så jag tvungen att nudda typ alla bänkar under en hel...
För att, vad händer annars då?
Jag hade nog inte så mycket, vad händer annars? Det var nog lite från gång till gång att nu måste jag... Nej, men det var nog från gång till gång att om jag inte nuddar den här gröna som är framför mig med foten typ när jag springer, då kanske jag får otur. Eller då kanske det här som jag är hett på just nu inte liksom, lyckas med eller något. Alltså att jag sätter sådana här krav mot mig själv. Men det var ju så här att jag, men nu får du inte gå på sträck typ. Och rätt var jag så bara, alltså jag måste se så konstigt ut när jag hoppar runt här på min, när jag går till jobbet mellan olika sträck och sen springer jag och liksom slår på en vägg och hoppar med foten på någon så här staty och sen så går jag baklänges.
Men är det så fortfarande eller?
Nej, det är det nog inte. Eller det är inte på den nivån det var förut i alla fall.
Hur gammal är du?
32, men jag fyller väl 33 ganska snart.
Men jag känner också att det har lugnat sig lite. Jag är ändå 34 liksom, att det kan ju vara en sån här att man en viss period i livet. Men alltså, man har ju alltid liksom, det är lite ens personlighet också. Är du en orolig person, är du en person som har mycket så här tänk om tankar, då tror jag att du kommer alltid ha det liksom.
Jo, men sen också om man är en person som kanske, jag kan tänka mig så här att om man gillar att utmana sig själv och att försöka vara, gå lite emot och kanske pressa sig själv, då kan nog det vara kanske en negativ aspekt att man är en sån typ av person. Alltså man kan få lite tvångstankar. För att de här tvångstankarna gör ju på andra lägen väldigt bra. Det kanske är så här att
det tror jag du har rätt i. Att det är två sidor av myntet, ja. Att liksom det som ibland är jobbigt för en kan också vara bra i vissa sammanhang liksom. Att om du är en kreativ person, så kan du använda den kreativa sidan av dig själv för att producera saker. Alltså hitta på idéer och så vidare. Men den sidan kan också vara kreativ på ett dåligt sätt. Att man kan hitta på att tänk om det här händer. Tänk om ja, det här inträffar. Och så tror jag att antingen har du nog båda de sidorna, eller har du bara kreativiteten, eller har du bara det andra kanske.
Ja.
Jag tror att jag har lite båda, att jag kan använda min kreativitet. Den jobbar lite emot mig och den jobbar för mig.
Jag tänkte också att du måste du fortfarande känna på dörren, eller så här dubbelkänna och trippelkolla spis och sånt.
Men ska vara ärlig, ja. Men det är väl lika bra att vara ärlig. Nej, men jag absolut, jag måste känna på dörren så om jag låser innan jag går liksom så.
Vad är det mer för dig? Vad är dina liksom topp tre grejer du måste kolla på?
Ja, men jag kollar alltid kaffekokan liksom innan jag går, och så kollar, och så drar jag i dörren. Det går lite i vågor, ibland är det vissa, alltså vissa det kan ersättas av andra liksom så där, men man har några sådana rutiner innan man går hemifrån liksom. Men tar det inte för lång tid, det finns ju någon sånt också att det som definierar liksom tvångstankar så, det är väl att om det verkligen tar över ens liv, om det liksom ja. Påverkar så här, det är mer än en timme eller två per dag, och då kan det bli verkligen ett problem ju. Och nej, men det har det kanske varit någon gång liksom, men just nu är det, har jag liksom ändå lite kontroll på det.
Vill du höra den sjukaste tvångstanken jag någonsin har haft?
Ja.
Den riktigt sjuk. Har du haft någon riktigt sjuk någon gång?
Oh ja.
Ja, men då ska jag berätta min först, så får du försöka slå den.
Ja, okej. Okay.
Jag tror att den är svårslagen.
Ja.
Det var när jag var 15 år. Jag berättade det här en gång tidigare för något halvår sedan, så nu är det läge att berätta igen. Men det är så jävla, det är så sjuk jävla tanke alltså. Men det var när jag var 15 år, och då hade jag nog ganska mycket. Jag var i min första lägenhet, eller jag var 17-18 tror jag. Och då hade jag sån här gamla så här röda plattor på en spis.
Okay,
men eller så här, du vet, när man har inte sån spis som är varm idag, men de blir röda liksom, de är svarta, så gamla spis som man vrider upp det till femman eller något sånt där. Så vrider på. Och så blir den helt röd då, för jag har inte ställt på någonting på den, och då tänkte jag så här att nej, okej, men började med att slå med handen lite grann på den så här. Att om jag, och då tog jag lite vatten på den, bara, tss, du vet så där. Och jag var okej, men vad, hur kan jag växla upp det här? Och då så kom ju tanken att nej, men det jag kanske skulle testa att göra, som jag inte är så sugen, men jag måste ändå testa, det är att slå liksom snoppen på den här.
Så snoppen med den röda plattan.
Nej. Och jag bara, det kan ju inte göra. Jag kanske var lite schizofren också, för då ser min andra röst, jo, men liksom, du kan ju inte banga nu va, på det här. Det här är ju en jättespännande grej. Och då sa jag, ja, men det är ganska farligt också. Jo, men var inte det livet? Så bara, ja, men det har du rätt i. Så blev jag ganska övertalad av mig själv. Så jag tog min, alltså jag har ju ingen så här jättesnabel som man kan slå okay. hela.
Jag hade ju haft det, men absolut. Ja.
Men jag tar den, och det som är, jag var ju inte i erigerat tillstånd vid det tidpunkten. Okay. Alltså så att om det hade varit hårt, om man säger så, då hade man ju kunnat, om det var en pinne, ja, hade man kunnat sluppa ner den ganska snabbt.
Ja, precis, ja.
Men om det har något som är lite så här halv, då blir det mer att det blir en, du vet, den här, en dragande rörelse, att du slår på lite grann, men det studsar inte upp direkt.
Så det var det som en liten dagmask.
Ja, exakt, som man slänger på sen får den upp. Så att, ja. Så att, men jag stod där i alla fall, röd platta, och jag stod där, och sen bara så slog jag den snabbt.
Och det var lugnt, eller?
Och sen så fick jag upp den här.
Ja.
Alltså, ja, det skedde ingenting.
Nej, det skedde ingenting. Det gick så snabbt alltså.
Ja, jag var ju beredd att göra snabbt. Men det jag inte hade räknat med.
Men var detta på hemkunskapen i skolan eller?
Man skulle kunna tro det.
Du var ensam hemma?
Ja, jag var ensam hemma.
Ensam, okay, just det.
Ja, riktigt sjukt.
Ja, det var ganska speciell. Men det är en annan, på ett sätt är det en annan typ av tvångstanke. För det är liksom så här, det är en utmaning nästan. För det är ju så här, Det var inte en tänk om tanke, va?
Nej.
Det var bara så här,
do it.
Jag måste. Ja. Impuls.
Ja.
Det var någon form av impulstanke.
Ja.
Utmana dig själv liksom. Det är också på ett sätt en tvångstanke. Men vad roligt, för det är mer så här, jag ska utmana mig själv.
Ja, jag tävlar inte mot någon.
Nej, du tävlar inte mot någon.
Jag vet inte vilket pris jag vann, men...
Ja. Men är du en orolig själ? Alltså är du liksom så här att du ligger orolig på kvällen, eller du så här, du blir sittande och tänker på, tänk om detta händer, tänk om det händer, vad ska jag göra då? Och liksom du går in i ditt, du är för mycket i ditt huvud.
Faktiskt inte.
Ja, men det är skönt.
Ja, men jag är faktiskt ganska, eller så här, väldigt trygg och stabil skulle jag säga.
Ja.
Ändå. Och det är väl bara att man har så här, utmanat sig själv på vissa sådana grejer. Vissa grejer har varit extremt relevanta. Det där är ju liksom extremt kanske orelevant.
Ja.
Men att man liksom vågar gå sin egen väg. Men bara det här exempelvis. Jag har ju nagellack på mina fingrar.
Mm, fint.
Ja, och det var ju en grej som jag gjorde för 2 veckor sedan första gången. Det var för att jag verkligen inte ville nagellack. Och var på ett event. Det var 100 entreprenörstjejer. Och sen så hade de bjudit in några killar som fick vara med den här gången. Och då var det ett ställe man kunde göra naglarna. Och då gick jag dit och bara såg att det var jättemånga som skulle göra naglarna. Och tänkte jag, då kanske jag också ska göra naglarna. Och då hade jag 2 banker jag skulle hålla föreläsning för veckan efter. Det var förra veckan då. Och kände att jag vill verkligen inte göra det, för att jag vet inte vad alla kommer tycka och tänka om jag går upp på så här massa, alltså, trötta bankfolk, om man säger så, plus 40 som kanske har ganska mycket fördomar och sådär. Då kanske jag, det kanske inte blir bra. Det kanske är bättre att jag väntar en vecka. Men genom att jag kände så då, så bara, nej men då gör jag det. Så gick jag dit och bara, men jag är med och gör det. Och så sa de, nej men du är fullt, du får boka tid, pröjsa dagen efter. Så då, de bara, vi kan boka in i 13 månader. Och då så gjorde jag det bara.
Och vad har du fått för reaktioner? Liksom?
Jättebra,
ja,
fantastiskt bra.
Mycket bra.
För att, och det var ju också, det är väl en samma sak, man kanske vågar. Jag var lite rädd för någonting. Och sen, då gör jag. Och jag har ju funderat på hur mina julnaglar ska se ut nu.
Vad härligt, det blir spännande.
Ja, men det var ju en, jag tycker att det är lite så här. Det är väl det jag, alltså, förespråkar också så här. Man ska våga stå, man ska våga gå lite mot strömmen. Gör normala saker för också normala resultat. Det är ju det som, ja, men du verkligen har gjort också under hela din karriär och det du har gjort, liksom, vågat testa.
Ja, precis.
Vågat,
ja,
men så är det ju. När du är 22. Det är så här, vem kom ens på tanken att våga tänka det?
Nej, det var märkligt alltså. Det var märkligt. Men då var man också så, på ett sätt var det bra att vara så ung för att man var så dum. Alltså på ett sätt så var man ju så här, man tänkte inte på. Jag hade haft mycket mer ångest om jag var 32 och skulle få en talkshow än 22.
För orädd. Att,
vad säger du?
Orädd.
Ja, man var orädd. Man hade ett sånt otroligt driv alltså. Alltså jag, mitt, om det drivet jag hade då hade kunnat sälja så hade det varit bra alltså. Men jag vet inte vad så. Vet du vad jag sa? När jag var 17 år gammal så sa jag att om jag inte har liksom, alltså, slagit igen. Nej, men om inte har kommit upp till den här nivån när jag är 20, typ ett tv-program, typ, då lägger jag av. Alltså jag var rastlös liksom. Det skulle hända nu liksom. Och du vet, folk sa så här, men du är ung, du håller hela livet framför dig. Det är liksom, det vill man absolut inte höra när man är 17-18 liksom. Men jag tänkte, jag ska ge upp när jag var 20. Hade jag tänkt, om inte det hade hänt någonting, som jag menar på att liksom, att det hade hänt någonting i karriären liksom. Det är helt sjukt egentligen. Man är 20 år gammal, så här, jag pensionerar mig.
Men då har du ju, då vågar du ju verkligen tänka annorlunda. Och gå mot strömmen och.
Ja.
Men tänkte du någonstans, för då satte du en press mot dig själv. Klarar jag inte av det här tills jag kommit dit, då ger jag upp. Så då hade du ju verkligen en sån här kniv mot strupen under.
Precis, och den satte jag bara upp själv liksom. På något sätt.
Vad menade du med ge upp då?
Nej, men typ,
ta livet av dig själv.
Nej, men då kanske jag inte håller då, nej. Men då kanske jag ger upp den här stand-up-grejen. Alltså någonting. Jag skulle väl inte ha gjort det heller. För jag var ju inte, jag var ju 22 när jag fick talkshow. Så det tog ju längre tid liksom. Men det var en otrolig rastlöshet och ett driv som gjorde att någonting måste hända nu. Jag hade liksom inte så här, jag hade inga jag tänkte inte så här, om man jobbar hårt i 10 år så kanske det här ändå, det skulle hända nu liksom. Det, så är man ju som tonåring, i alla fall var jag, att 3 år kändes ju som 20 år liksom. Nu är ju 3 år så här, det känns som att min son föddes precis och han är över 3 nu, så att tiden, man får ett helt annat perspektiv på tid tycker jag när man blir äldre också.
Har du funderat någonting på döden?
Ja, folk brukar säga att livet är kort, eller hur? Det brukar man höra. Jag tycker livet är rätt långt. Alltså rätt, väldigt långt. Jag är ju 34 nu och jag känner att jag har fått göra mycket av det jag vill göra. Och tanken då på att jag ändå kommer att bli, förmodligen, ska jag säga, kanske i alla fall 50, alltså jag ska leva 50 år till. det är ju rätt länge. Så att jag tänker och hoppas att när jag är 87 att jag kommer känna mig rätt nöjd. Att det är väl inga problem att lämna det här. Det hoppas jag, och det tror jag faktiskt också, om jag nu känner mig, jag vill inte lämna nu, men alltså du förstår vad jag menar, att man, jag är ändå rätt, jag känner att jag har hunnit med mycket när jag är 34 liksom.
Du har gjort mycket.
Ja, och så har man familj och barn, så det är något helt annat. Nu vill man ju se dem växa upp och liksom följa sina drömmar och så att det vill man ju se, men jag känner att om man bara 50 år till, det får man vara nöjd med.
Mm. Hur ser du på lycka? Vad betyder det för dig?
Det är ju väldigt svårt att beskriva. Alltså vad är lycka? Det är lätt att tänka liksom att lycka är när man är bekymmersfri. Men det är ju också lite synd att det skulle vara, att det skulle räcka för att det är lycka för att man är bekymmersfri. Det borde ju vara någonting mer. Lycka för mig är balans i livet. När man har, och det händer ju ändå ganska sällan tyvärr, när man känner att nu funkar allting, nu det går bra på jobbet, familjen är lycklig, jag mår bra, jag jobbar inte för lite, jag jobbar inte för mycket, jag är här och nu, jag är närvarande, då infinner sig lycka, tycker jag. Ofta har det med närvaro att göra, tycker jag, att man är så här mindfulness, alltså att man är. För det är ofta något som jag har kämpat med eller haft problem med, att jag, min kropp och mina tankar är inte på samma ställe alltid. Att man liksom, man oroar sig för någonting framåt eller bakåt. Man är inte här där man är, så att säga. Och när man är det så är man ofta ganska lycklig. När man är närvarande.
Har du några övningar du brukar göra för att komma in i lugnet?
Jag har provat såna här mindfulness-appar och jag är tyvärr lite för rastlös liksom. Men bara det att bara stanna upp och nu sitter du och jag här till exempel och pratar och vi har det bra. Bara tänka att, men vänta, nu vi har det väldigt bra nu. Allting är frid och fröjd. Visst, det kan hända någonting när jag går härifrån eller sådär, men just nu är det bra. Och liksom vara i det, försöka vara i det lite till.
Ja, men precis. Ja. Alltså vara i situationen, ja, man är i. Stanna i den istället för att ta huvudet på, eller tankarna på vad som ska hända efter, vad som hände före. För att då går man runt med någon typ av kanske inre stress hela tiden. Just att försöka fokusera på situationen. Jag hörde en rätt så här spännande grej med det här med mål och vad man ska till, som jag tyckte var intressant, hur man utmanar. Det är så här att nej, men man kanske tänker på vad man ska vara om 5 år. Mm. Och då tänker man, men så där kommer livet se ut. Jag kanske har kommit dit och jag har sett upp det här. Eller gjort en talkshow eller startat bolag, vad det nu än är. Så här. Framförallt karriärmässigt får man säga, det här funkar ganska bra på. Och sen så bara, ja, men så där vill jag att det ska se ut. Mm. Då tänker man att någon kommer med en pistol mot huvudet och riktar den och säger så här, du, om inte du klarar det här, dina mål nu på 6 månader, så kommer jag skjuta dig. Och det man kommer få då, det är att man måste gå outside the box. Tänk, okej, nu har jag inte 5 år på mig att göra det här. Det var ett stora mål på 5 år. Hur ska jag få igen det här på 6 månader? Och då sätter man igång ett helt annat tänk där man inte kan följa normen på. Och den tycker jag är en rätt så här bra övning.
Ja, verkligen. Men det är också rätt intressant, tycker jag, med driv och sådär. Ibland känns det som att antingen har man det, driv, eller så har man inte. Men det gäller också att hitta sin passion, liksom. När man till exempel så här, men ta Zlatan till exempel, när han började spela fotboll när han var ung och han står ute på gården och spelar tills liksom någon skriker att det är dags att gå in. Det är ingen som säger till honom att han ska stå där och träna frisparkar i 4 timmar. Den där kommer inifrån. Jag har ett sånt starkt driv så att det är ingen som behöver säga till mig att jag ska jobba extra eller jag ska träna mer. Det har han i sig. Det är rätt. För det känns som att det måste komma inifrån. Ingen som vet ibland sån här, ja, men så här fotbollsfassor liksom, som säger till sina barn, träna mer. Ja, men det måste komma inifrån. Annars kommer det aldrig bli bra. Du kan inte tvinga någon att träna mer eller sträva efter ett mål om de inte vill. Liksom.
Tror du inte att det kan vara så att man alla har ett typ av driv, men att man måste hitta det?
Du måste hitta din passion.
Man har passionen för
det. Verkligen, det tror jag. Och det ska man vara glad om man hittar. Jag hittade min. Du har hittat det. Alltså, och det, alla har någon passion ju. Alla har någonting som de... Sen ska man vara väldigt glad om man får lov att jobba med det.
Ja, för det kan ju verkligen vara så att man går runt där. Och sen kanske vi tar föräldrarna på. Men du ska bli läkare eller du ska bli civilekonom. Säger vi då. Du ska plugga extra. Och så kan man känna så här, men jag är inte alls en sån person som ens gillar att plugga framför en skolbänk i 5 år. Men sen så gör man det. Och sen så på något sätt så dränks drivkraften i vad omgivningen gör. Och man hittar inte det där. Och sen är man rätt vad är man 40. Man kanske har haft ett jobb där man halvtrivs på. Man har inte fått utlopp för sig själv. Men sen när man är så här 45 så bara dyker någonting upp, en livssituation. Och sen hittar man det då liksom.
Det är väl det där gamla ordspråket. Find a job you like and you never will work a day in your life. Eller något sånt där. Alltså hitta ett jobb som du älskar och du kommer aldrig känna som att du jobbar igen. Liksom.
Ja, det är viktigt. Det är så viktigt och det är svårt att hitta vad man verkligen vill göra också. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
Jag såg om en dokumentär som jag har sett många gånger för jag såg att den fanns på Netflix nu. Den heter Comedian. Och om man vill se och läsa mer om stand-up så borde man se den, för den handlar om när Jerry Seinfeld 1999 kastade allt sitt material. Alltså han tar hela sin act, bara slänger den. Och så han gör en show som heter I'm Telling You For The Last Time. Och det sen så kastar han allt. Så att när han är som störst 2001, precis när scenen lagt ner, så börjar han ska bygga upp en helt ny act. Så filmar han detta, dokumenterar detta. Så han går upp på scenen och så har han ingenting, har ingenting. Och så han bombar liksom ibland och det går dåligt. Och man får följa hela resan från inget material till en helt ny timme liksom. Och det är ganska brutalt att se. För det är ju tufft liksom, att prova nytt material som komiker och se, är det här roligt? Alltså publiken får avgöra. Och ibland så avgör de att det inte är roligt. Och då står man där uppe och får ta det liksom. Så det var en rätt häftig resa för mig att se en sån stor komiker som Seinfeld också gå igenom det där. Inte få skratt och svettas på scenen och så. Det var rätt häftigt faktiskt.
Now it's time for Train Sister Fredor.
Och jag tänkte på första frågan här. Hur övervinner man sina rädslor? Så som du gjorde när du var liten, där du verkligen hatade att stå framför folk. Och nu står du framför hur många som helst. Och har varit en av dem i Sverige som faktiskt stått in front of mest people.
Ja, men det är väl... Det är ju den klassiska Nike-slogan. Just do it. Alltså det är så enkelt. Du måste... Det är ju klassisk KBT. Att utsätta dig... För det du är rädd för och rädslan kommer försvinna. Även om det är tufft första gången så blir det lättare och lättare och lättare och lättare. Det är väl nyckeln.
Så det är alltså att man ska utsätta sig för det man är rädd för och försöka göra det i en smaklig skala. Har du något tips till dem som typ ska hålla ett tal och är så sjukt nervösa för att hålla det här på bröllopet eller för klassen eller vad det nu är och knappt kan sova? Liksom? Hur ska man tänka då?
Jo, du ska förbereda dig väldigt mycket. Kanske mer än vad du tror. När du tänker att jag har repat klart, men du repar du en gång till. Och sen försöker du, det är jättesvårt, men du försöker vara så närvarande att om du gör fel så erkänner du att det där blev fel. Så skulle inte jag säga, det blev fel. Då skrattar folk, de ser att du är mänsklig, de ser att du har självironisk. Och du kan bara vinna på det. Så att vara transparent när det går fel. Men repa ordentligt.
Har du någon nyckel då för att lyckas med det man vill i livet?
Du måste vara fokuserad. Du måste jobba hårt. Alltså det här med 10 000 timmar. Det är ju inget påhitt liksom. Gör dina 10 000 timmar. Och var... trevlig, skapa kontakter, vara kreativ. Tänka också att det inte alltid kommer gå bra. Alltså det kommer gå i vågor liksom. Och när det går lite dåligt så fokusera. Kanske jobba ännu hårdare när det går dåligt. Och för det kommer vända liksom.
Om man tar ett tips då till någon som är... har misslyckats en del. I alla fall så känner de att de har gjort det.
Mm.
Och känner att nej, men fan, det här, det har inte lossnat. Det har inte gått bra. Det har i dens huvud gått dåligt. Det kan inte ha gått bättre, men den här personen känner så. Mm. Vad ger man en tips till en sån person som är lite deprimerad för att den inte känner att det har lossnat?
Det var faktiskt en komiker som jag gillar från USA som började med stand-up när han var 20 kanske. Och så gick det inte bra, men han fortsatte och fortsatte, och så blev han 30-35. Och sen så la han av och började tog ett vanligt jobb och jobbade med det i 10 år. Och sen kom han tillbaka igen. Men en helt ny approach, en helt ny stil, en helt ny scenpersonlighet. Och plötsligt blev han liksom den största komikern i USA. Och då tänkte jag lite utanför boxen. Jag kan inte fortsätta på det spåret jag körde. Jag måste tänka på ett annat sätt. För det här funkar tydligtvis inte. Så tänka utanför boxen. Var självkritisk också. Varför funkar inte detta? Vad är det jag gör för fel? Och våga bryta mönster då. Liksom.
Och den sista frågan till dig då. Om du skulle få välja en gäst i Framgångspodden. Vem hade du velat välja av alla olika personer som finns?
Jag skulle vilja att du hade Zlatan här och så sitter jag där och lyssnar.
Ja, det är ju fantastiskt.
Det är bra, va?
Ja, det hade varit grymt. Och sen spelar man in ett avsnitt av Robins också.
Ja, ja precis. En samproduktion, helt perfekt.
Kan man tänka?
Det blir ekonomiskt bra för båda.
Ja, det är skitbra. Men har du försökt få med Zlatan här?
Ja, många gånger.
Alltså, hur många som helst?
Ja, oh, ja,
oh, det... Har du pratat med hans människa eller?
Ja, 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 ja.
Men det är bara
nej. Kom inte på fråga.
Men vad är nycklarna? Hur får man med då? Cash is king. Det är inte så jävla svårt. Langa upp 10 mil.
Precis.
10 mil i kontanter så får du med. Ja. Det är inga konstigt att ställa upp en timme.
Nej, precis. Jag tror det kommer bli svårt för vem som helst att få honom när han fortfarande är aktiv. Sen tror jag att det kommer gå.
Men är det att han inte vill göra en intervju? Eller är det för att bygga hans varumärke på att han inte gör? För han dyker upp på lite så här konstiga klipp på YouTube lite överallt. Men så här, jag såg något Where the Dawn, en typ så här komikgrej.
Ja, och det vet man ju inte fortfarande vad det är för någonting. Men sen kommer det visa sig att det har någonting med kanske något klädmärke att göra.
Ja, så.
Men,
typ så här, Zlatan med Louis Vuitton.
Ja, precis. Men han är också, det är också så här att det finns ett företag som betalar honom enorma pengar för att vara där de vill att han ska vara på träning och på matcher. Eller hur? Han kan inte bara sticka iväg. Alltså det finns ju så mycket pengar i det här. Liksom, så att, sen har han sina projekt och så jag tror inte kanske, varken tid eller intresse finns. Kanske.
Det måste vara en riktigt bra timing.
Precis. Jag tror efter karriären tror jag att han kommer göra fler intervjuer. Jag tror.
Man ska följa dig på dina kanaler och se vad du gör. Hur gör man det?
Man går in på Instagram. Jag heter @robin.paulsson. Och sen tycker jag man ska, om man aldrig sett min talkshow Robins, så ska man göra det. Nu har vi ett litet uppehåll här, men vi kommer tillbaka i augusti med 8 nya avsnitt. Så att kolla in det.
Grymt. En jättestor ära att ha med Robin. Det var jättekul och ett oväntat spännande bra samtal. Det var inte oväntat att det var bra och spännande, som jag sa. Så det var inte som jag sa.
Jag förstår.
Men det var... vi glidde in på saker jag inte alls hade tänkt att vi skulle glida in på.
Jag hade inte heller tänkt att vi skulle glida in på vissa saker. Men det kom naturligt och det blev bra.
Ja, jag tycker det blev klockrent. Så att, stor ära att få med dig. Det var jätteroligt.
Tack så mycket. With
Alexander Kolaros. Välkommen till framgångstipsen med Apler och Pärlor som presenteras i samarbete med Collector Bank. Probably the best bank in the world.
Ever seen in the world.
In the world.
Nej, vi säger Norden. Jag vill vara lite ödmjuk.
Det är sant, det har du helt rätt i. Och vi lyssnar på komikern och programledaren Robin Paulsson. Och det var ju så att när han skulle komma in i sin komikerkarriär så satte han ju så här att nej, men jag ger det här 2 år. Lossnar det inte, så skiter jag i exakt allting.
Då är jag inte rolig längre.
Nej. Och det där tycker jag var så här, det är ganska många som är på det. Att de kanske är på ett jobb, är på en utbildning, är en relation där de bara så här vantrivs.
Ja.
Stämmer det, Lena? Du som känner så här alla olika typer av djur.
Ja, det var väl att ta i, men jag tror att det stämmer rätt väl. Det är... nog ganska vanligt att man stannar kvar lite för länge på en väg som man kanske borde lämna. Avtagsvägen eller påfart till en ny väg. Det kan gälla jobb, plugg, relation, allt. Därför man, det är lite obekvämt att byta. Och det är lite obekvämt att välja nytt. Och ibland kanske man känner sig, ja men, har jag valt fel? Har jag misslyckats? Men det är rätt smart som han gjorde. För speciellt komikervärlden tycker jag verkar vara lite tuff. Man ska stå upp där och så ska man försöka få en halvfull eller helfull publik och skratta på rätt ställen. Det är ju rätt grymt om det bara är helt tyst. Ja, då har man inte lyckats då. Men det kan lika mycket bero på dålig publik. Men det kräver ju...
Det är alltid publikens fel.
Ja,
man inte
alltid publikens fel. Nej, det är klart att det kan vara att man är rätt dålig. Jag skulle inte vara så bra, tror jag. Men sen vill man ju då övertyga sig själv. Men det här kommer att bli bra. Jag kan bli bättre. Jag kommer att göra det här bättre. Men sätter man då ett utsatt tidsmål som han gjorde 2 år. Ja, men har du inte lyckats på 2 år, då är det förmodligen en bra komiker. Då ska du nog hitta på något nytt. Aha. Och så skulle ju egentligen många fler göra, oavsett profession.
Men har du varit i det läget också, att du har varit på en arbetsplats eller varit på ett ställe där du känt såhär, nej men alltså, jag är bara här till december, sen säger jag upp mig eller jag skiter i allting, jag lämnar skeppet, hoppar av skutan.
Det lät så dramatiskt.
Går av från skateboarden, kliver ner från cykeln, lämnar tillbaka glassen,
kastar mig från taket,
går ut från restaurangen.
Ja, alltså jag ett par gånger under mitt yrkesliv har jag absolut haft den typen av jobb som jag kände, nej men det här blev inte vad jag hade tänkt.
När
det
då?
Var väl inget kul.
När då? Häng ja, ut.
100 år sedan. Alltså, jag gjorde ju min första karriärdel var ju på SEB. Och jag gjorde ju fantastisk karriär, blev bankdirektör och sådär. Och så var jag i Singapore. Så kom jag hem och tänkte jag, japp, nu bärskar jag ju världen.
Jag trodde du sa att du var single and poor. Single and poor.
I was married and rich. Single and poor, ja, det var ingen
single
bra...
and poor, nej det var i Singapore.
Ja, Singapore. Och då tycker man, man kommer hem och har internationell erfarenhet och tror att men nu ligger alla vägar öppna. Och så var reaktionen, oj, kommer du hem nu? Ja, vi ska se om jag har någon skrivbord ungefär. Och så fick jag en, jag var ju bankdirektör, men jag hade en ganska meningslös tjänst som inte utmanade mig ett skit. Och då tänkte jag, nej men det här vet jag inte riktigt om jag ska hålla på med. Och då sa jag nog ungefär, ja, jag ger det ett år. För det är bra för CV då kanske. Men sen hoppade jag faktiskt. Det var då när jag lämnade SEB. Och det var för jag var inte utmanad längre. Då gick jag till en norsk bank. Ja.
Ja, just det. Det var, visst var det Guleböj Bank och Finans?
Ja, så heter de. Så vill jag minnas att de heter.
Ja, just det. Ja. Ja,
det är en stor men, bank. Men, det viktiga är väl då att man känner att det här var inte som jag hade tänkt mig. Då får man inte stanna kvar, för då blir man ju rätt tråkig. Man blir ju utvecklad till sig själv och man blir inte bra för omgivningen. Man gör inget bra jobb. Utan man ska, ja, men då får man bestämma sig. Nu byter jag bana. Nu byter jag... Det är samma om man har en dålig chef. Du kanske har ett jätteroligt jobb egentligen, men med en dålig chef hjälper inte det. Byt chef, byt jobb. Man ska inte vara så rädd för att ändra sin situation.
Ja, det där håller jag verkligen med om. Alltså att, och det tror jag att de flesta... liksom är lite rädda. Och jag har också varit jätterädd. När jag jobbade som säljare i 7 år, sen skulle jag sluta och starta mitt första egna bolag. Mm. Alltså jag vet inte hur många sömnlösa nätter och dagar jag hade för att jag skulle våga gå in till min chef. Man har jobbat där 7 år. Det känns som att det går inte att se upp. Det känns som en familj. Det går inte att bryta mönstret. Det var som att man var fastkedjad och med hela sitt mindset. Där allt säger, du har heltidsjobb. Du har lån via banken. Du kan inte riska allt du har.
Och företaget har satsat på dig. Du har fått gå utbildningar. Ja. Du har fått löneförhöjning.
Men ska du svika? Ska du svika din chef? Ska du svika dina kollegor? Ska du svika allting? Det var svårt beslut.
Så kände jag när jag lämnade SEB. Men det var ju 100 år sedan. Jag är lite förvånad. Du som är så ung kände likadant. För jag trodde att idag är det ett naturligt steg. Man byter jobb regelbundet.
Ja. Jag kände, men jag var ju där länge. 7 år. Ja. Jag var där med 20-27. Så ja, det var ju typ det, hela
första,
mitt...
Det är också ditt första jobb, va? Ja. SEB var mitt första jobb. Då känner man, ja, här har de satsat på mig. Och ja. Jag har blivit,
de har gjort mig till den jag är idag. Ja.
Och så tackar jag genom att säga upp mig och byta.
Ja. Men det är oförskämt, man, otacksamt.
Man är skyldig sig själv den chansen, kan vi bara konstatera. Tur att du gjorde det, Alexander.
Ja, så jag kan säga, jag hade ju garanterat inte suttit här med dig om inte jag hade gjort det.
Nej.
För att det ena föder det andra hela tiden. Ja.
Och det är det man måste lära sig.
Att våga misslyckas.
En fot i taget, och det leder alltid till något nytt ställe som man inte har tänkt sig. Ja,
alla vägar leder till Mekka.
Eller Rom.
Rom. Våran gud. Våran gud i Mekka.
Ja.
Du är väl troende, Lena?
Ja, men jag är ju troende på mitt eget sätt.
Du tror på dig själv?
Nej, jag tror på goda krafter. Alltså det finns saker och ting som jag tycker är svårförklarade vetenskapligt och logiskt.
Berätta. Utomjordingar?
Nej, inte utomjordingar.
Samer?
Nej, samer finns ju, så det kan vi bevisa. Nej, men jag vill tro på någonting. Nu blir jag lätt flummig, så jag gör det här väldigt kort.
Nej, men kör. Jag tycker att nu har vi kommit in på en liten spännande punkt här.
Ja, det finns någon sorts andlig ådra i mig som vill tro på högre krafter. Sen tror inte jag på Gud som en farbror med skägg som gör gott och som konstigt nog gör ont ibland. Utan jag vill tro på dels människans inneboende godhet egentligen, men också på en högre kraft.
Men då hoppar vi från själavandring till vår egen vandring. Och nu tycker jag att du och jag vandrar härifrån. Vandrar vidare i våra liv. Vidare. Så stort tack till dig, Lena.
Tack själv, Alexander.
Tack. Fan Gangs Body with Alexander Palermo.